Det är så Galaterbrevets fjärde kapitel. Vad jag vill säga är detta: så länge arvingen är barn finns ingen skillnad mellan honom och en träl, fastän han är herre över alla ägodelarna. För han står under förmyndare och förvaltare in till den tid som fadern har bestämt. Sammalunda hölls också vi när vi var barn i träldom under världens makter. Men när tiden var fullbordad sände Gud sin son, född av kvinna och ställd under lagen, för att han skulle friköpa dem som stod under lagen, så att vi skulle få söners rätt. Och eftersom ni nu är söner har han sänt i våra hjärtan sin sons ande, som ropar Abba, fader. Så är du icke mer träl utan son, och är du son så är du också arvinge, insatt därtill av Gud. Förut, innan ni ännu kände Gud, var ni trälar under gudar som i sitt väsen icke var gudar. Men nu, sedan ni har lärt känna Gud och vad mer är, har blivit kända av Gud, hur kan ni nu vända tillbaka till det svaga och arma makter under vilka ni åter på nytt ville bli trälar? Ni aktar på dagar och på månader och på särskilda tider och år. Jag är bekymrad för er och fruktar att jag till äventyrs har arbetat förgäves för er. Jag ber er, mina bröder, bli så som jag, eftersom jag har blivit så som ni var. Ni har inte gjort mig något förnär. Ni vet ju att det var på grund av kroppslig svaghet som jag första gången kom för att förkunna evangelium för er. Och fastän mitt kroppsliga tillstånd och väl hade kunnat innebära en frestelse för er, så såg ni det ändå inte mer ringaktning eller leda, utan tog emot mig såsom en Guds ängel, ja, såsom Kristus Jesus själv. När hör man är det nu prisa eder saliga, det vittnesbördet kan jag nämligen ge er, att ni då, om så hade varit möjligt, skulle ha rivit ut era ögon och givit dem åt mig. Så har jag då blivit er ovän därigenom att jag säger er sanningen. Man söker med iver att vinna er för sig, men icke med god iver. Nej, det vill avspärra er från andra, för att ni med så mycket större iver ska hålla er till dem. Och det är nu gott att ni blir omfattade med ivrig omsorg i en god sak, alltid och icke endast när jag är tillställd hos er. Ni, mina barn, som jag nu åter med vånda måste föda till livet, i det dess att Kristus har tagit gestalt i er. Jag skulle önska att jag nu var hos er och kunde göra min röst rätt bevekande, för jag vet mig knappt någon råd med er. Säg mig, ni som vill stå under lagen, har ni hört vad lagen säger? Det är ju skrivet att Abraham fick två söner, en med sin tjänstekvinna och en med sin fria hustru. När tjänstekvinnans son är född efter köttet, då däremot den fria hustruns son är född i kraft av löftet. Dessa ord har en djupare mening, för de båda kvinnorna betecknar två förbund. Och dessa kommer det ena från berget Sinai och föder sina barn till träldom, och detta har sin förebild i Hagar. Berget Sinai kallas nämligen i Arabien för Agar och svarar emot den nuvarande Jerusalem. Till detta lever med sina barn i träldom. Men det är Jerusalem som är där ovan. Det är fritt och det är vår moder. Så är ju skrivet: jubla du ofruktsamma, du som icke föder barn, brist ut och ropa, du som icke blir moder. Till den ensamma ska ha många barn, flera än den som har man. Och ni, mina bröder, är löftets barn, lika som Isak var. Men liksom förr i tiden, den som var född efter köttet förföljde den som var född efter anden, så är också nu. Dock vad säger skriften: driv ut tjänstekvinnan och hennes son, för tjänstekvinnans son ska förvisso icke ärva med den fria hustruns son. Alltså, mina bröder, vi är inte barn av en trälkvinna, av en tjänstekvinna, utan vi är en utan av den fria hustrun. Amen. Paulus försvarar här artikeln om rättfärdiggörelsen genom tron alena, och han försvarar denna artikel mot ideologins människobud. I det tredje kapitlet har vi sett hur Paulus försvarar den kristna tron och nådeläran. Han kämpar här mot den lagrättfärdighet som präglade judendomen och synagogan. Ibland kan man föra den invändningen att Paulus då gick för långt i sin nitälskan mot lagrättfärdigheten. Eller så anklagas Luther att ha gett en felaktig utläggning, när han talar om tron alena, genom tron alena, sola fide. De lutherska teologerna fick bära öknamnet solarii, därför att det talade om sola fide, tron ensam, tron alena. Och därför att lutheranerna på rättfärdiggörelsens plats vägrade att sammanföra tro och gärning. Genom tron alena. Alena. Är det då något tillägg till texten gjort av lutheranerna? Nej. Genom tron alena finns hos aposteln. Den finns där också till och med i formuleringen. Låt oss gå tillbaka till Galaterbrevet 2:16. Men då vi vet att människan icke förklaras rättfärdig av lagens gärningar, vi vet detta utan blott genom tro på Kristus. Här har vi tron alena. Sondern nur durch den Glauben. Så översätter också en filolog som har skrivit en språkbok som heter Semitisk syntax. Det är bara genom tron som rättfärdigheten vinnes. Paulus försvarar tron alena, trosrättfärdigheten, mot judarnas lagrättfärdighet. I kapitlet, det tredje kapitlet, står vi mitt uppe i striden mellan den judiska lagreligionen och kristendomen. I kapitel 4 befinner sig Paulus också i en försvarställning. Det är tron alena han försvarar, men nu i konflikt med främmande världsåskådningar och ideologier. Paulus i kamp mot främmande världsåskådningar. Ideologierna och världsåskådningarna utövade sin lockelse då som nu. Det framgår av vers 3 i fjärde kapitlet. På samma sätt var även vi, så länge vi var barn och omyndiga, trälar under denna världens makter. Denna världens makter, det vill säga under världsliga ideologier, under främmande världsåskådningar. Av Pauli ord framgår att dessa makter hade utövat en hemlighetsfull lockelse också över honom när han vandrade i det judiska väsendet. Judisk laggiver och hednisk världsåskådning binds här samman. Och världsåskådningen, den han polemiserar emot, den är en gren på världsreligionens träd. Världsåskådningen är uppbyggd på lagens uppfattning och föreställning om det som är rätt och orätt. Det är här inte fråga om den gudomligt uppenbarade lagen, utan om en perverterad lag, en förvriden och falsk lag som världsåskådningen ställer fram. Dessa världens makter lockade galaterna till avfall, vers 9. Men nu sedan ni har lärt känna Gud och vad mer är, har blivit kända av Gud, hur kan ni nu vända tillbaka till de svaga och arma makter under vilka ni åter på nytt vill bli trälar? Slavar under denna världens makter. Vad var det fråga om för makter? Enligt Riesenfeldt, enligt en förklaring som tydligen kommer att ges i den nya bibelöversättningen, skulle det här vara frågan om kosmiska makter, närmast frågan om stjärnornas påverkan, en form av astrologi och stjärndyrkan. Men textsammanhanget ger inte något stöd för en sån uppfattning, mer än att ordet kosmos finns med. Tastorkeia to kosmo. Då har Hedegårds kommentar stöd i själva textmaterialet. För Hedegård ger denna förklaring. Världens makter, säger Hedegård, pekar på lagen, på såväl judarnas lag som på hedningarnas. Och låt oss se vers 10 i kapitlet. Ni som nu vänder tillbaka till dessa, ni aktar ju på dagar och på månader och på särskilda tider och år. Ett återvändande till dessa makter skildras här av Paulus som ett medvetet iakttagande och återupprättande av det judiska kyrkoåret i anknytning till judarnas ceremoniallag. Uttrycket världens makter finns också i Kolosserbrevet 2:20. Enligt Kolosserbrevet där har det troende dött med Kristus och blivit frigjorda från världens makter, står det. Från världens makter har det troende blivit frigjorda. Och det varnas där för att underordna sig världens makter, som då likställs med alla slags människostadgar i fråga om mat och dryck. Kolosserbrevet 2:16. Det skall du inte smaka. Och dessa makter framställs då som fientliga mot Kristus och mot Kristi kors. Paulus ser alltså i dessa makter ett avfall från evangeliet, ett avfall från kristen tro och från korsets predikan. Dessa världens makter som anges som svaga och eländiga är alltså enligt aposteln, ja, de är svaga och eländiga, men de är farliga. Världsåskådningar och ideologier anges i vår tid som så svaga att de är döda. För 10 år sedan sades det i Sverige i varje fall att ideologierna är döda. Men de lever. Ideologierna lever inte bara i form av praktisk materialism, ät, drick och var glad. Nej, gemensamt för ideologier och världsåskådningar är att de i alla former, ideologierna överskyler det onda och bortförklarar synden. Ideologierna överskyler ondskans makt och bortförklarar syndens bortser från syndens verklighet. Och därför måste vi säga, kristendomen är oförenlig med främmande ideologier och världsåskådningar. Ja, att kristendom och judendom, att kyrka och synagoga, kyrka och satans synagoga är oförenliga, det är ju självklart. Och lika självklart är det att kristendomen och hedendom ej kan förenas i en gemensam tillbedjan. Ni kan inte dricka Herrens kalk och tillika onda andars kalk. 1 Kor 10:21. Men hur är det med förhållandet till världens makter, till världsåskådningar och ideologier? Här tar Paulus upp ett problem som inte har beaktats tillräckligt i vår tid. Hur förhåller sig egentligen kristen tro till alla de ideologier som omfattas av människor? Grundläggande för ideologin är alltså för det första att den bortser från det onda i människan, och att en del aspekt på världen, en del av världen och en del aspekt på människan, den absolutifieras. Och delaspekten blir fundamentalprincip. Människans hela liv, samhället, ska regleras och normeras utifrån den del, den lilla del som ideologin för fram. Ja, sådana ideologier, och det är många. Men är det verkligen värt att, ska vi börja strida mot dem nu också, frågar man sig i vår tid. Vad som gör att ideologin betraktas som så ofarlig är att den inte träder fram i någon utmanande form och på ett utmanande sätt. Kristendomen i dess helhet står där utan att bli motsagd av ideologin. Tron på Kristus kombineras med ett ideologiskt inslag. Man gör bara ett litet oskyldigt tillägg. Till tron hör också något ytterligare som förklaras kanske rent av som bara praktiskt lämpligt. Men vill du vara personligt troende, så all religion är lagreligion och anger lagen som en naturlig och nödvändig frälsningsväg. Ideologin däremot, den ger rum åt kristendomen och den ger också ett visst utrymme åt nådeläran. Men man gör bara ett tillägg, till exempel, jag tror på hela nådens sammanhang, men då säger man också, gör man ett tillägg på rättfärdiggörelsens plats. Men men det ska du inte smaka. Du bör egentligen vara organiserad absolutist om du vill vara en levande kristen. Och själv är jag organiserad absolutist och verkar för absolutismens idéer, dess ideologi. Och därmed menar jag, arbetar jag för det goda samhället. Jag arbetar för en bättre värld och en bättre miljö. Det låter ju så oskyldigt, men man märker här ideologins kännetecken. Man underskattar ondskan. Man underskattar ondskans verklighet. Men låt oss då jämföra denne organiserade kristne absolutist med vad skriften berättar om Johannes Döparen. Johannes Döparen var absolutist. Vin och starka drycker drack han inte. Men Johannes Döparen var inte organiserad i föreningen. För det fanns föreningar, absolutistföreningar på den tiden. Eunion, ebioniterna, de fattiga absolutisterna. Johannes var inte alls organiserad. Nej, det är andra som berättar om hans mathållning och hans dryckesvanor. Själv har han aldrig kommit att omnämna att han avstod från vin. Johannes Döparen predikar en sträng lag, Guds lag och dom, om yxan som satt till roten av Israels träd. Alltså Johannes Döparen, han visste att ondskan är en andemakt, en farlig och kuslig makt. Och genom lagen så predikade han Guds lag i dess hårdhet. Yxan är satt till roten av trädet. Men samma döpare predikade ett ljuvligt evangelium, ett fritt. Se Guds lam som borttager världens synder. Och Johannes Döparen undervisade rätt om helgelsen. När folket som hade mottagit syndaförlåtelsen i Johannes döpelse, när folket, människorna sedan frågade, vad ska nu vi göra? Det vill säga, vad ska vi nu göra för att visa goda frukter, för att bevisa vår tro i levnaden? Lukas 3, vers 10. Ja, då predikade Johannes Döparen lagens tredje bruk. Genom Guds uppenbarade vilja visste ju människorna vad som var gott, vad som var rätt och vad de skulle undvika. Johannes Döparen predikade 10 Guds bud. Johannes Döparen sa därför till de soldater som han hade döpt och som frågade, vad ska ni vi göra? Låt er nöja med er såld. Lukas 3. Det var just där människorna stod i sin kallelse som de skulle utföra Guds gärningar. Soldaten som hade lejts till sitt råa värv och som renats i Jordan i syndernas förlåtelse genom Johannes döpelse, han skulle inte längre utnyttja sina vapen till att vinna fördelar på bekostnad av andra. Han skulle inte vara ge sig hän åt röveri. Vi kan här tänka oss en annan möjlighet. Tänk om Johannes Döparen hade sagt så här: ja, ni vet att jag är organiserad absolutist, att jag är med i ebioniternas nykterhetsförening. Och jag tänker att Johannes Döparen skulle ha sagt så här: absolutismen är väl ändå inte nödvändig, men vill du vara kristen på allvar och vill du dra de rätta konsekvenserna då? Ja, sådana organisationer fanns ju, som vi sa, de fattiga ebioniterna i Jerusalem. De trodde på Jesus som Messias och de betraktade sig själva som kristna judar. Men de förnekade Kristi gudom. Ebioniterna, dessa absolutister, dessa renlevnadsmän, det förkastade Kristi gudom. Var det deras ideologi, deras bortseende från ondskan, som gjorde att de kunde tona ner Jesus? Han är inte Guds frälsning. Var det deras ideologi, deras självvalda gudstjänst som gjorde att det led skeppsbrott i tron? Vad är det då som gör att världsåskådningen och ideologin har en sån lockelse? Också i vår tid, och då ska vi svara. Människor vill så gärna bli rättfärdiga genom lagen. Men människor vill inte bli rättfärdiga genom Guds lag, utan genom den perverterade lagen. Genom den lag som människor själva hittar på. Ja, det kristna i Galatien, det hade profilerat sig genom sin religionsutövning. Deras profil var ju så knivskarp och så konturskarp att varje hedning i provinsen kunde utmärka de kristna och visa var de fanns. Det kändes igen genom sitt absolutifierande av den judiska sabbaten, genom sitt ängsliga iakttagande av matrecept och måltidsvanor. Och denna anslutning till självvalda gärningar hade också skett med en viss entusiasm. Därmed hade det kristna i Galatien kommit ifrån en världslikställighet som var påfrestande. Nu kunde man i provinsen, man kunde se var det kristna fanns. Så blev det kristna märkta, utmärkta som sådana. Inte genom ett vittnesbörd om en korsfäst Kristus, utan genom en ängslig observans av människobud. Ja, det kristna kändes igen. Men tron alena var inte längre deras prydnad och deras ära. Så länge tron är en kristens kännetecken, går ju de kristna fram genom världen, gömda och dolda, som Gudsrikets medlemmar i denna världen och i dess ordningar. Aposteln Paulus säger: vårt liv är fördolt med Kristus i Gud. Varför är en kristen människas liv fördolt? Varför ser man inte de kristna? Därför att tron är ju osynlig. Diognetes skriver i år 125 ett brev till kejsar Hadrianus. Och Diognetes, han vill försvara den kristna tron. Och det, hans brev är helt enkelt en försvarsskrift för kristendomen. Och han skriver så här: det kristna är varken till land, språk eller seder skilda från de andra människorna. De bor varken i egna städer eller övar något egendomligt liv. De följer landets seder i dräkt, föda och det övriga levnadssättet. De bor i sina egna fädernes land, men så som gäster. De finns i köttet, men de lever inte efter köttet. Och så skildrar Diognetes deras liv. Men det kristnas tro sammanfattar han så: Gud utgav sin son till en lösepenning för oss i vårt ställe, den helige för det laglösa, den rättfärdige för det orättfärdiga. Till vad annat kunde överskyla våra synder än hans rättfärdighet? På vad annat sätt kunde vi, det laglösa och obedaktiga, rättfärdigt förklaras än genom Guds son alena? O ljuva utbyte, en endast rättfärdighet skulle göra det många rättfärdiga. Sedan han nu i det förgångna bevisat vår naturs oförmåga att nå livet, så visar Gud vår frälsare nu, vår frälsare som är mäktig att frälsa det vanmäktiga. Här ser vi att Diognetus, han är en kristen. Han förkunnar den objektiva rättfärdiggörelsen, och han vet att människan är en träd, att synden är en farlig makt. Diognetus avgränsar sig klart från denna världens ideologier, från föreställningar om fasta och nyheten då, och nymånader som täcker på fromhet. Och han säger: detta har inte med fromhet att skaffa, med Guds fruktan. Och han säger: hur rätt gör inte det kristna i att hålla sig borta från såväl den allmänna dårskapen, ideologins dårskap, som från judarnas skryt, från judarnas lagreligion. Diognetus befinner sig här i en dubbel kampställning som kristen. Han kämpar för tron mot judarnas lagreligion och skryt, mot ideologins världsåskådningens dårskap, när man bortser från ondskan. Men måste en kristen i vår tid strida mot till exempel en organiserad absolutism? I vår tid då missbruket är så uppenbart, måste en kristen strida om mat och dryck? Visst finns det väl angelägnare uppgifter. Svar: här ska vi följa apostelns regel. Paulus föraktar inte någon för hans svaghet i tron. Paulus ville skona de svaga, men han ville och inte att trons frihet skulle bli föremål för förakt från företrädare för falska ideologier. Och Luther säger så här: förstockade lagmänniskor ska ni stå emot. Förstockade lagmänniskor ska ni stå emot. Det är sin kristna människas frihet. Den sliden är alltså nödvändig. Eller går kristendomen under? Den dör, tron dör. Och vi har så många exempel på det i kyrkohistorien. Ja, vi kan ju ta judekristendomen efter Jerusalems fall. Man menar detta att skulle en människa bli omvänd, så skulle omvändelsen få ta en ordentlig tid. Skulle det vara rejält med omvändelsen, skulle man först omvända sig till judendomen. Först skulle man bli jude, och sen när man har blivit jude, så då kunde man omvända sig till den kristna tron. Men vi ser hur judekristendomen, hur denna går under, och hur judekristendomen och ebionitismen, man förkunnar och förkastar Kristi gudom. Men man kan också ta exempel från vår tid. International Order of God, Good Templars. Internationella Orden av Goda Tempeltjänare, IOGT. Den finns säkert också här i Norge. Den började, det var ju kristna människor som startade denna nykterhetsrörelse. Den startade som en kristen nykterhetsrörelse. Man ville vara kristen och man ville säga: du ska också vara nykter, du ska vara absolutist. Men man bortsåg från människans syndighet. Korset röjde snart ur vägen. Och är det någon nu som kan säga att IOGT är en kristen nykterhetsförening? Nej, den kristna trosläran har man för länge sedan förkastat. Och IOGT förkunnar inte längre som Diognetus när han skriver brev till kejsaren: den objektiva rättfärdiggörelsen. Piper skriver i sin dogmatik: om nu människobud vill trängas in som norm för vårt handlande, då hör det till i helgelsen och till goda verk att inte låta sig underkasta sådana bud. Därför Paulus förklarar införda människobud som onda andars läror. Och anden säger uttryckligen att i kommande tider somliga skall avfalla från tron och hålla sig till villoandar, som vill att man ska avhålla sig från allehanda mat. 1 Timoteus 4:1. Ett mat- och dryckesförbud, kan inte kyrkan införa ett sånt? Ett sådant förbud infört av kyrkan skulle vara onda andars läror. Men samhället har den makten. Samhället har makten att införa sådana lagar, men inte kyrkan. En tjänst under människobud, en sådan gudstjänst är självvald. Den kan väl uppmärksammas av människor, men ingalunda ligger där i en viss heder, Kolosserbrevet 2:23. Människobuden står i deras tjänst, som när och uppehåller det kötsliga sinnet och som underkastar att det finns en djävul och en satan. så visar aposteln att evangeliet, det predikar evangeliet, det befriar människor från gamla avgudar, från svaga makter och ideologier. Och det är därför nödvändigt att evangeliet bärs fram idag. Och evangeliet ska bäras fram rakt emot dagens populära ideologier och världsskådningar som trälbinder människor vid något absolut nödvändigt, och som sedan när programmet är klart, då ska Guds rike komma. Det är ju ideologins löje. Man säger vi ska skapa det goda samhället genom vår gärning, genom våra regler. Och så bortser man från ondskan. Och så är man med och river ner samhället istället, också det värsta samhället. Men ska verkligen en sån här kamp vara nödvändig? Ja, Paulus Kristi Jesu tjänare apostel säger detta. Han säger själv, vers 20, att han önskar, vers 20, att galaterna, att han var hos galaterna och kunde anpassa sitt tal efter omständigheterna. Jag säger, jag vet mig inte någon råd med er. Och hur allvarligt bundenheten vid en ideologi och världsskådning verkligen är framgår av vers 19, när han säger, jag måste föda er på nytt. Hos den som är bunden vid denna världens ideologier måste pånyttfödelsens under ske. Det vill säga, en sådan är inte längre en kristen som säger, det är väl genom tron man blir en kristen, men vill du vara en personlig troende och vill du vara en kristen så ska du också. Om någon säger att det hör något mera till hur man ska hava det, då ska jag veta att den som förkunnar detta, han förkunnar djävla lära. Nej, säger aposteln, en kristen, jag måste föda er på nytt. Och detta genom evangeliet. Och det är detta evangeliet som han ger dem. Ni mina barn som jag åter måste med smärta föda på nytt. Det undret skulle då ske genom det av Paulus predikade evangeliet. Det kan vara viktigt att ge tänker på denna bibelvers. Och att denna särskilt här i Norge läses. Det finns en norsk teolog som framför denna mening. Att pånyttfödelsens enda plats är dopkällan. Och att pånyttfödelsen inte kan ske genom det predikade evangeliet. Då ska vi veta detta. Pånyttfödelsens under sker genom döpelsen. Pånyttfödelsens under sker genom evangeliets predikan. Och så säger också Petrus, ni är ju födda på nytt genom Guds levande ord som förbliver. Så avslutar Paulus detta kapitel, verserna 26-30, med att förkunna nåden. Det himmelska Jerusalem är vår moder. Det är inte längre staden Jerusalem eller staten. Tron är inte längre bunden vid en kultplats, vare sig vid Jerusalem eller Gerizim. Tron och tillbedjan äger nu rum i ande och sanning på de många orterna. Det heliga stället för Jesu lärjungar är den evige Gudssonen, som Gud sände och som föddes av kvinna och som ställdes under lagen. Och som har friköpt fångar genom sin aktiva lydnad i livet och genom sin passiva lydnad in i döden. Och ur en sådan tro flödar den rätta lovsången. Vi är inte barn av en trälkvinna, utan en fria hustruns barn. Jubla därför ni alla, ni som är löftets barn, liksom Isak. Och så slutar kapitlet i en glädje över evangeliet som befriar. Och så talar aposteln Paulus i nästa kapitel om trons frihet. Men om någon nu skulle tänka sig så här, men jag som är absolutist, då får jag inte vara det. Visst får du vara det. Och jag skulle tro att i en luthersk kyrka, det har det alltid varit så, att man har inte vetat om matvanor och sådana saker. Det är ju fritt att göra, men det är också fritt att underlåta. Och så får det vara, här får det ju vara. olikhet, att var och en handlar efter sitt samvete. Men vi vet att vad som vi ska leva och dö på, det är Kristi ställföreträdande gottgörelse. Så svår var ondskan. Vi bortser inte från ondskan. Det var vår ondska och vårt synd som förde Kristus på korset. Och så förkunnar vi Kristi död och Kristi uppståndelse. Det är vår salighet och glädje. Men ska vi ha vår salighet och lycka i detta, i tron, då får vi hålla oss till tron alena, sola tide. Och då får vi inte göra, då får vi inte säga så som heter i sången, att det ska höra mera till hur man ska hava det. Nej, tro och du är salig och du är fri att tjäna Herren av fullt hängivet hjärta.